Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Och då hittade jag i min detektivjakt en fantastisk forskare som heter Dr. Jennifer Steller. Och hon hade studerat hur goda känslor påverkar inflammation hos människor. Och då hade hon hittat att saker som trygghet, stolthet, glädje var väldigt viktiga känslor. Men det som mest av allt kunde sänka inflammation, det var just wonder.
Der hørte du vitenskapsjournalist Maria Borelius, som har skrevet boken Helserevolusjonen. Og den boken solgte over 80 000 eksemplarer bare i Sverige. Jeg heter Sara Lossius, du hører på episode 145 av Ingefær podcast, og jeg håper jo at hver episode av Ingefær gjør deg litt klokere, og det i hvert fall målet. Denne episoden her samler på et vis opp mye av kunnskapen vi har fått i løpet av dette året på Ingefær. I episoden snakker Maria Borelius om hva inflammasjon er, hvordan det oppstår og hva det kan føre til. Hun deler også litt av sin kunnskap om hvordan vi kan leve antiinflammatorisk. Og det er jo nettopp det temaet Ingefær har tatt opp i år, det å spise mest mulig råvarebasert mat, være i naturen, trene og bevege seg, være sammen med folk du er glad i, være i stillhet og meditere, for å nevne noe. Og mye av dette snakker vi om i denne episoden. Og mot slutten av episoden gir Maria oss 3 konkrete tips til å leve litt mer antiinflammatorisk, som heldigvis er enkle greier og ikke noe hippie-hokus-pokus. Du finner Maria på mariaborelius.com, og som Maria Borelius på Instagram, og meg finner du på saralossius.no, som Sara Lossius på Instagram og Facebook, og i den lukkede gruppen Ingefær Podcast med Sara Lossius. Og jeg håper du liker å ha nytte av episoden, det tror jeg. God lytt! Maria, velkommen til Ingefær. Jeg har gledet meg så mye til å ha deg i studio.
Takk, og vi er jo nesten matchende i kleder i dag, du og jeg også, av en ren slump.
Vi kjører leopard.
2 leopardtanter.
Mm. Men jeg mener at leopard er liksom merverdig til livet mitt.
Er det merverdig til ditt liv?
Ja, kanskje det er så. Jeg føler meg veldig fin.
Det kanskje er så. Nei, men jeg tykker veldig mye om leopard.
Ja. Mm. Ja, men da har vi satt den. Du var 52 år. Og så følte du at noe ikke stemte med kroppen din, og fikk beskjed om at ja, det kan hende var overgangsalder, at det må du leve med på en måte. Sånn er det å begynne å gå mot slutten, selv om man bare er 52. Og det førte ut i en sånn 4 års lang tilfeldig reise, som har resultert i boken Helserevolusjon. Kan du fortelle litt?
Ja, når jeg var 52 så hadde jeg veldig vondt i ryggen. Jeg hadde jobbet veldig hårdt. Och jag fick gå med små kuddar som jag satte liksom bakom mig i stolen så där, så ont gjorde det. Jag hade en, vad säger man på norska, en muffin top, alltså en bilring. Vad heter det på norska?
Ja, det är bilring det.
Det är en bilring. Ja, en klassisk bilring. Och framförallt så var jag ganska grå i psyket. Jag kände så där, ja men finns det något mer för mig nu, eller ska liksom allting bara gå ut för i livet? Jag gick till, som du sa, en gynekolog och han tittade på mig och sa nej, men det är övergångsåldern och så där är det och vi kan egentligen inte göra något. Då tänkte jag måste i alla fall försöka göra något åt det här med ryggen. Jag gick ner på gymmet, där stod bara en massa 19-åriga unga män. Och tänkte, vad kan de veta om mig som kvinna? Jag har fött barn, 4 barn, jag har en delad magmuskel. De kommer aldrig förstå min kropp. Så att jag hittade i alla fall en online-tränare i Kanada. Jag trodde jag bara skulle få träning av henne. Men jag fick en massa matlistor. Saker jag skulle spisa och inte spisa. Och så lite träning också. Och så skulle jag göra en tacksamhetslista varje dag. Vad är allt det här? Frågade jag henne. Och då sa hon bara, Maria, don't ask so many questions, just do it, it works. Fråga inte så många frågor, bara gör det, det fungerar. Ja, jag satt igång med det här väldigt, nästan motvilligt kan jag säga. Och jag fuskade en hel del. Vad heter fuska på norska, säger man fuska?
Ja, om man säger fuska eller så är det juxe.
Jag juxade runt. Och gjorde lite halv. Träningen skötte jag, men maten juxade jag med. Men så märkte jag efter ett tag att ju mer jag skötte maten, ju bättre började jag må. Och efter 2-3 månader så var mitt ryggonda magiskt borta. Bilringen helt borta. Jag hade ändrat kroppsform kan man säga. Jag hade gått mer från att vara ett päron till att vara liksom mycket mer vältränad. Mycket mer muskler och mycket mindre fett. Och framförallt så kände jag mig mycket gladare. Och jag tänkte, tack lilla program. Och tänkte inte så mycket mer på det. Men livet ville annorlunda. För då satt jag i advisory board till Lunds universitet. Som är det stora universitetet i södra Sverige. Där många norrmän går för övrigt och studerar. Och där fick vi besök av någonting som var helt nytt då. En professor i näringslära som höll på med något som jag aldrig hade hört om. 2013, antiinflammatorisk mat. Hade du hört om det 2013?
Jag hade hört om AIP-protokollen in på Leo.
Ja, ja precis. Så att, som en slags specialkost tror jag att det fanns för folk med vissa typer av symptom. I alla fall. Hon visade upp det här och det var inte exakt paleo, det var inte LCHF, det var inte GI, det här var någonting annat. Jag satt och tänkte, vad är det här egentligen som hon pratar om? Men sen när hon la upp den detaljerade matlistan, då höll jag på att ramla av stolen. För det var exakt som jag hade ätit under det här programmet.
Helt tillfälligt.
Ja, helt tillfälligt. Och hon kunde då se effekter på sänkt kolesterolvärde, sänkt blodtryck, ökad kognitiv förmåga, alltså framförallt aktivering av hippocampus, det som är mellanlagringsstationen i hjärnan som förstärker arbetsminne. Det man i vardagstal brukar jämföra ungefär med intelligens, kunde hon se. Tänkte jag, det här var ju intressant, att det här, de här resultaten hon får av den här kosten, och så har jag resultat på rygg, bilring, psyke. Vad är det här? Så jag gick fram till henne och sa, du vet, jag lever nog så här som dina försökspersoner. Nej, sa hon, det är inte möjligt. Det här är ju bara ett försök. 44 personer i Skåne. Vi bestämde vi skulle hålla kontakt. Så jag gick hem och skrev ett mejl till min tränare. Och sa att, hon heter Rita. Rita, your foods have a name. Det finns ett namn. Anti-inflammatory diet. En anti-inflammatorisk diet. Där började min nyfikenhet och där började min resa. Jag bara bestämde mig, jag måste ta reda på vad har hänt i min kropp? Varför ser det ut så här? Finns det något mer? Vilka kan något om det här? Vad är det här för något? Så hälsorevolutionen är berättelsen om den detektivjakten.
En väldigt spännande bok som jag har slukt på 2 dagar.
Oj!
Ja,
men det tog inte 2 dagar att skriva den kan jag säga.
Nej, det ser man på referenslisten och hur du har varit i världens avkroker kan man säga. Men vi må veta vad du snackar om antiinflammatorisk livsstil. För det är ju en livsstil här. Men då måste vi veta vad inflammation är.
Ja.
Vad är det för något?
Och då är det ju så att det finns 2 typer av inflammation. Inflammation är en skyddsreaktion hos kroppen. Och om du tänker dig att du skär dig i handen med en kniv, så kommer du kring det här efter ett tag att bli röd och svullen. Och det kommer göra ont. Och det är inflammationen som går in och reparerar skadan genom att förändra. Du sa att jag kunde vara lite nördig här när jag pratade här, men permeabiliteten i membranen, att man ökar tillflödet av blodkroppar som ska kunna reparera och bygga ny frisk vävnad. Den inflammationen är god, den har en början, den har en peak och den har ett slut. Så det är inte den vi talar om, utan vi talar istället om det man kallar låggradig eller lavgradig på norska, systemisk inflammation. Det är alltså en slags försvarsreaktion kroppen håller på med, som börjar inte gå lika högt upp och sen inte slutar. Den fortsätter och hänger i, kan man säga.
Som ligger liksom under hela
tiden. Som ett brus, kan man säga. Med proinflammatoriska markörer som ligger som ett brus. Och man vet egentligen inte riktigt exakt hur det sen kopplar. Men att det kopplar till våra största folksjukdomar, det är idag helt bevisat. Det finns en lång rad teorier, man pratar om tarmens slemhinna, någonting som kallas för leaky gut. Jag har hört teorier om irritation i blodkärlen och så vidare. Men i alla fall, vad man ser är att den här låggradiga inflammationen kopplar till ökad incidens för vissa cancerformer, hjärta-kärlsjukdom, lungsjukdom, ledsjukdom. Vi har kopplingar till psykisk ohälsa, till neurodiagnoser som Alzheimer, IBS, hudproblem, en mängd. Så att en mängd av de här sjukdomarna är kopplade till, så det verkar som att den här låggradiga inflammationen gör systemet mer sårbart för sjukdom. Och det är inte alltid så att den låggradiga inflammationen direkt ger sjukdomen, men den ökar risken för.
Mm.
Ibland finns en direkt kausalitet, ett direkt samband, och ibland är det bara så att det är en bidragande orsak. Men helt klart är att låggradig systemisk inflammation, det är inte bra att ha. Och då blir ju frågan som många ställer, men varför får vi den här låggradiga inflammationen? Är det magi eller? Nej, och det är ett antal faktorer. Det är kosten vi äter. När vi spisar mat som vår kropp inte är gjord för. Framförallt för mycket socker, gluten, transfetter. Vi har miljögifter kan sätta igång det här. Vi har åldrande i sig. Många amerikanska forskare idag talar om ett koncept de kallar inflammaging. Det inflammationsdrivna åldrandet. Och nu ska vi se, kost, miljö, stress har vi också. En viktig drivare av det här.
Och vi ska prata om mat och stress idag i alla fall.
Ja.
För det må man ju.
Ja.
Men alltså, hvordan vet man att man har inflammation? Det lurer jag lite på.
Hur vet man det? Ja, man kan göra på flera sätt. Först kan man ju gå och mäta i blodet.
Mm.
Ett enkelt sätt att göra det är att ta ett blodprov och titta på något som heter CRP, C-reactive proteins. Och det är ett protein som levern skickar ut som försvar, kan man säga, mot en inflammation. Så man kan titta på sin CRP-nivå i ett blodprov. Sen finns det andra sätt att mäta inflammation som är enklare. Man kan mäta interleukin 6 i saliv. Det kan man göra direkt i saliv utan att dra blod. Och där kan man mäta inflammatorisk reaktion direkt på saker. Det är ett annat sätt. Men sen kan man ju också göra så att man kan känna kring sin egen mage. Vi vet alla hur vi känner när vi har ätit en måltid vi inte mår så bra av. Hur känner du dig då kring magen?
Nej, alltså jag blir sån stappmätt och så lite äckel och uppblåst.
Uppblåst, ja.
Mm.
Du blir svullen, du blir uppblåst och du gör lite vondt, eller hur?
Ja, man kan se lite, nu är jag ganska höggravid, men man kan se lite sån...
Ja, typ ganska höggravid kan jag tala om för lyssnarna, ja.
Men att man kan se, jag får i hvert fall, jag reagerar på vissa typer av mat, så jag vet akkurat hur den här får bollemage och luft och så kan jag få vondt.
Och det är ju, om du tänker efter när vi pratade om inflammationen, om du får ett sår i handen, du blir svullen, du blir öm.
Mm.
Det är precis det, du blir inflammerad in i tarmen, det är exakt samma sak. Så att vi har en intelligens i magen. Man brukar ju prata om magen som den andra hjärnan. Där har du en att känna kring magen hur pass liksom öm, svullen, vätskefylld den känner sig. Där har du. Sen så kan du också kring hudens kvalitet. Du kan titta kring, om du äter väl i 3 dagar så får du ju en annan hy. Den har mer lyster, den är jämnare, den har färre rynkor. Mm. Och så om man missköter sin mat jättemycket i en vecka så vet vi ju hur alla, hur vi ser ut. Vi rynkigare, skrynkligare, ojämnare kvalitet i huden. Så det är ett annat sånt här sätt.
Mm.
Så det finns liksom en mängd sätt att, och sen människor som har mycket ledsmärta brukar känna av inflammation i att det gör mer ont i lederna helt enkelt.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Så kroppen säger ifrån,
slett. Kroppen signalerar när den ligger för högt i inflammation, det kan man säga.
Da kan vi begynne å prate litt om mat, siden vi litt inne på det. Det med huden synes jeg interessant, for hvis jeg spiser for mye av melkprodukter, så får jeg litt sånn rødprikket hud.
Mm, mm.
Ja. Eller, det kjenner vel flere seg igjen, nå drikker jo ikke alkohol når jeg gravid, men når man gjør det, når man ikke det, så får jeg liksom puffy ansikt, hovner litt opp og...
Booze face.
Ja, det ikke da jeg på mitt vakreste. Selv om det kan være gøy å drikke vin, altså. Jeg gleder meg til å ta et glass igjen. Men jeg hadde tidligere i sesongen en episode om ultraprosessert mat, så mat som man nesten ikke kjenner igjen bestanddelen i. Og det vel en kategori som kan trigge inflammasjon.
Nej, man kan säga så här att den här antiinflammatoriska maten, tanken är ju då att äta mat som minskar den här låggradiga inflammationen. Jag ska bara sätta mig lite. Och då är det ett antal principer som är väldigt viktiga. För det första, just att äta den oprocessade maten. Och varför vill vi åt den? Jo, därför att den har mindre dolt socker. Den har mindre transfetter. Transfetter är ju de här härdade vegetabiliska fetterna som är inflammationsdrivande. Så vi vill minska det som driver inflammation i kroppen och sen vill vi öka det som motverkar inflammation.
Mm.
Och då vill vi minska socker och då talar vi synligt vitt socker och dolt socker. Och vi vill också göra så att när vi äter någonting som är sött så vill vi minska GI-värdet av det söta. Så att man kan äta ett äpple, vilket är då bra för att där kommer sockret ihop med fibrer. Det minskar GI-värdet av äpplet. På samma sätt om du spisar några nötter till äpplet, då minskar du ytterligare GI-värdet av samma mängd äpple därför att du lägger till fett och protein som förhindrar en radikal höjning av blodsockret som blir i annat fall. Så därför är det alltid bättre att äta ett äpple än äppeljuice. Och ännu bättre än det är äpple med nötter.
Ja, så äpple med nötter är nästan ett fint mellanmåltid, men äpple är inte så optimalt.
Nej, därför då får du den här blodsockerhöjningen. Och på samma sätt så banan höjer ju blodsockret väldigt snabbt. Så om man vill spisa banan, gärna ta några nötter till eller ett ägg till eller en protein och en fettkälla.
Mm.
Så det är väldigt viktigt. Gluten på samma sätt har visat sig höja inflammation, att minska det, minska på bröd och minska på pasta. Och vill man gärna spisa bröd, att hellre välja surdeg. Därför där är glutenet som är en stor komplicerad molekyl som man tror liksom river i slemhinnorna på tarmen. Den är halvt smält. Svampar liksom smälter ner den här, det här proteinet. Ja, sen vill vi ju öka det som är bra för oss. Och då är ju norsk kost väldigt bra faktiskt. För det är mycket fet fisk. Alltså att spisa de här feta fiskarna. Lax, sill, om den inte är för mycket socker i. Tonfisk, makrill. Alla de. Jag har faktiskt, vad är det mer jag har fått för fet fisk här? Jag har fått valkött här i Norge någon gång.
Nej? Ja, jo. Kan det stämma? Jag gick förbi fisketorv bak i Bryggestad. Ja. Säljer det tre olika typer val idag.
Val, ja, det, det var utmanande att äta val. Men, det är ju inte en fisk egentligen, men det är fett i alla fall.
Mm.
Och sen så nötterna och fröna. Ja. Och där har vi chia. Väldigt, och vad är det vi vill åt? Omega-3-fettet. Framförallt är det relationen mellan omega-3 och omega-6 som har blivit fel i dagens kost jämfört med våra förfäder.
Ja, för förr var den 2 till 1 och nu är den upp till 10 till 1.
Precis, precis. Så vi vill höja mängden omega-3 relativt sett. Och sen har vi de här polyfenolerna, alltså en undergrupp av antioxidanter som finns i, man brukar prata om att man ska spisa en regnbåge varje dag. Så gröna blad, röda tomater, orange, morot, eller gul, vad säger ni på norska, inte morot, ni kallar
gulrot.
Gulrot, så är det gulrot. Blåa blåbär, lila, aubergine, rödlök. Ju fler farver desto bättre. Varje farv är en läkande princip. Och sen den tredje saken är ju att öka probiotikan.
Ja. Och då, men tänker du då att, att vi måste fermentera själv eller kan man ta pille?
Ja, jag gör ju både och.
Ja.
Så jag tar en probiotika varje morgon och sen fermenterar jag gärna själv. Jag håller på att experimentera mycket nu med min surkål och olika kryddningar. Och nu just nu gör jag en surkål som är en blandning, nästan som en surkål slash kimchi. För man gör surkål men kryddar med chili, lite ingefära, lite koriander. Det är jättegott.
Ja, det är jättegott. Jag har ett vännerpar som vi var nere och hämtat nu. För vi lagar inte själv akkurat nu. Men vi fick kimchi och så fick vi gulrot och surkålblandning. Och så kefirkorn som vi har på melkekefir. Så vi är lite igång. Vi lagar också, eller min man, jag ska inte skryta med något. Jag har aldrig bakat ett bröd på många år, men vi lagar surdeigsbröd. Och det, jag syns det är så gott.
Ja, det är gott.
Rätt utav den.
Ja, det är gott. Det är väldigt gott. Och jag är väldigt, jag har precis gått en masterclass i fermentering för en antroposof. Som också lärde oss att göra andra typer av fermenteringar. Som, alltså i surkålen är ju väldigt speciell, för där fermenterar du i kolens egen cellsaft genom att banka sönder cellulosaväggarna med salt. Och så lägger du det i liksom den egna vitkålsjuicen. Men hon lärde mig att fermentera också andra grönsaker bara med saltvatten, kan man säga.
Det är som man lagar kvass, den röbbet. Jag prövde en gång och det gick skickligt dåligt.
Ja. Men, jo, men man får,
det är
man får,
jättebra.
Man får, ja, och vi, jag tror också liksom det här med oprocessad mat. Vi har tappat, eller vi har blivit rädda för att hålla på med mat. Ja. Liksom det som bästemor och bästefar kunde på något sätt. Och hålla på och experimentera och göra inläggningar. Vi har blivit rädda för det. Vi kan inte längre, men det är inte så farligt. Det värsta som kan hända, det är ju att du får slänga ut det i vasken och försöka igen.
Ja.
Och vitkål är ju väldigt billig mat. Det är jätte, och liksom så sunt och gott. Så det är i alla fall en viktig sak. Och där ligger ju kombuchan och där ligger ju, som du pratar om, kefir. Misosoppan som är fermenterad soja.
Och yoghurt.
Jo, naturligtvis. Där har du yoghurten och gärna gå på den helt feta yoghurten. Så inte, gärna grekisk yoghurt, 10%, jättebra. Det här som, nu är jag mycket äldre än vad du är, men när jag var liten, då kom ju hela fetträdslan. Och då skar man ner på fetthalten, så från 3-4% naturlig fetthalt i mjölken eller yoghurten, 0,5%. Men vad la man till istället? Socker. Så man gjorde sockeryoghurt. Så fruktyoghurt med socker och tog ner på fettet. Det var ju naturligtvis helt vansinnigt. Men nu vet vi bättre.
Nu vet vi bättre. Och jag måste ju säga att det smakar bättre med lite fett.
Ja, det smakar ju mycket bättre med fett. Och sen när man har vant sig av med det här söta så blir man, tycker man ju väldigt mycket om det här sura. Och det har jag lärt mig också av en nutritionist som håller på mycket med det här i England. Att man ska börja älska det sura. Därför att när syra framträder så är det ett tecken på att det är lite sötma. För när det finns mycket sötma så känner du inte syran. Så man ska börja leta efter det lite sura. För det är ett tecken på låg sötma.
Känner.
Ja. Så det är ett litet sånt där knep liksom. Och sen har du ett annat väldigt bra knep i det här också. Och det är ju att addera vinäger.
Ja, för det skulle jag spara om något.
Ja, för det sänker glykemiskt index på samma sätt som kanel gör.
Så det att ha för exempel en annan eddikbaserad salat vid sidan av middagen kan vara bra då?
Det är väldigt bra. Om du tittar på vad fransmännen, de spisar ju ofta en litet salat först med en vinägrett. Och det är ju just någonting som sänker glykemiskt index. Och de spisar ju väldigt mycket mat men är ju ofta inte överviktiga och sådär. Och det här kan säkert vara en bidragande faktor.
Men jag lurer bara på, varför är det så viktigt för oss att ha jämnt blodsocker genom dagen istället för dessa topparna?
Ja, varje sån här stark förhöjning av blodsockret sätter igång en inflammationsreaktion. Så vi vill ha jämnt blodsocker för att inte sätta igång inflammationsreaktioner. Sen kan vi också titta evolutionärt, våra förfäder. Och då kommer man in lite på paleotänket. Att de hade ju nästan aldrig någon blodsockerhöjning i sitt liv. Ingen radikal. Ja, det skulle vara om de en gång om året hittade en honungsfylld bikupa. Mm. Men jag menar, eller ett fullt träd med mogna frukter. Men deras vardagskost var ju fett, protein, fibrer, rötter, nötter. Alltså, det fanns inte stora mängder socker. Så vår metabolism är inte gjord för att klara det här som vi i väst har liksom. Blodsockret går upp och ner och upp och ner och upp. Och vi ser ju sjukdomskonsekvenserna. Diabetes 2 ökar ju enormt. Och vi ser utvecklingsvärlden. Där man går från, i Indien till exempel, undernäring rakt in i övernäring. Och vi har barn nu med diabetes 2 i 10-årsåldern. Och det är ju naturligtvis den här processade sockermaten. Det är chips, Coca-Cola, sitta stilla. För det ska man också komma ihåg att stillasittande driver inflammation. Det är inte bara så att bevegelse tar ner inflammation. För det är också en helt ny grej som jag hittar i boken. Att den kanske främsta effekten av motion är att det drar ner inflammation. Att musklerna samspråkar med immunförsvaret.
Det syns jag är spännande.
Ja, det är spännande.
Då kan vi hoppa rätt över i träning och bevegelse. För det jag syns var fint med boken din där var att alltså, du har ju varit på en reis, ikke sant? För du var ju över 50 när du begynte att forska det här. Och som så många andra så har du tränat för att få över kalorier och i det hela taget.
Ja, jag har gjort allt i min ungdom. Alltså jag har varit helt vansinnig. Mm. Ja. Och det jag har dessutom varit en misslyckad bulimiker och det är ju den lägsta statusen man kan ha. Det är ju bulimiker som inte ens klarar av att kräkas. Då har man så låg status så det finns inte.
Men så du slapp syreskador på tänderna?
Ja, det gjorde jag och det här var ju i 18-19 års åldern, 20 års åldern. Jag kom ju ur det där. Och det kanske var tur att jag inte kunde kräkas. Därför att de av mina väninnor som kunde kräkas, de blev ju fast i det där. Ja, jag var ju tvungen för att jag bara svällde. Jag var jättestor. Ja.
Men så det som du fant ut med träning i boken din, är ju, eller hvordan jag läser dig då, är att du snakker ikke noe om trening for å se sånn og sånn ut, nei, eller for å prestasjon eller noe, men mer den, hva er det jeg trenger i dag? Mm. I tillegg til at man planlegges da, så man bør for eksempel skrive styrketrening, yoga, man må gå litt, kanskje litt jogging eller hva som helst, men mer sånn, lytte til kroppen, og i dag så greier jeg å løfte sykt tung markløft, så dagen etterpå så er det kanskje yoga som gjelder. Mm. Jeg synes det var en veldig fin tilnærming til trening, for alt hjelper, ettersom jeg har skjønt.
Absolut, det gör det. Och jag är ju på jakt i boken efter det man kan kalla för djup hälsa. Verkligen djup hälsa alltså. Och det viktigaste effekten med träningen är just att det finns tre sätt. Och du sa att jag kunde nörda lite här. För det första så utstrålar, utsöndrar kan man säga, muskulaturen något som heter myokiner som reglerar ner inflammationen. För det andra bränner du det viscerala fettet, det är bukfettet som i sig är inflammationsdrivande. Och för det tredje så ökar du insulinkänsligheten på muskelcellerna. Det vill säga att de blir känsligare för blodsockerhalten och reglerar, tar snabbare upp sockret i blodet och reglerar och jämnar till blodsockerhalten. Så du har tre enormt sofistikerade, miljontals år gamla mekanismer för att dra ner inflammation som kommer av daglig bevegelse. Så att det här som gamla vi har pratat om, kalorier och endorfiner, det är en liten, liten del av sanningen. Det finns en mycket större, djupare sak som ligger bakom.
Ja, men vad med stillesittning? Alltså det jag tänker från, hvis man fokuserar mer på att väga sig, så sitter man kanske lite mindre.
Mm, alltså stillasittande kan man mäta ökar inflammationsgraden i kroppen. Mm. Och då kan du tänka på våra ungdomar, sitter stilla, dricker cola, spisar processade hamburgare. Det är liksom en trippelkombo som är, den är inte bra.
Nej, den är inte så bra. Nej. Men nej, det kan väl hända. Jag levde
en
lite
gång
mer
eller någon annan. Ja,
må jag se.
Jo, det händer ju i allas liv. Och du vet ju att jag, eftersom du har läst boken, att jag är ingen fanatiker och jag förespråkar 80-20. Liksom. 20% måste man bara få leva och vara lite vanlig människa.
Mm. Och så, nu hoppar jag tillbaka till mat, men det jag också liker är det med att du inte säger att, att någon mat är ren eller urent, clean eating.
Nej, jag tycker inte om det.
Nej, inte jag heller, för då delar man det upp i de som spiser sån spiser skittent eller umoralsk, eller jag syns det är ogrejt.
Ja, det är ogrejt, och dessutom så vet vi ju aldrig orsaken till en annan människas liv på djupet.
Nej.
Någon kan vara deprimerad, någon kan vara fattig, någon kan vara utsatt, någon kan vara marginaliserad, mobbad på jobbet. Du vet inte varför det här, att de kanske måste äta hamburgare, så kanske är ett tecken på att de mår väldigt dåligt på något annat sätt. Och att döma matvanor då hos andra, man vet aldrig. Så att jag har bestämt mig för att jag tycker aldrig något om hur någon annan spiser. Utan jag försöker presentera det jag lär mig och mina egna problem. Jag är ju väldigt ärlig med alla problem. Jag har också att ställa om kosten.
Mm.
Det tog mig ett år att sluta att spisa bröd, och jag har fortfarande inte slutat att spisa bröd. Ibland måste jag bara ha lite rostat bröd med smör och marmelad, bara för att det är så gott. Men så att jag har inga åsikter om vad andra människor gör egentligen. Och jag vill inte vara en sån här heller liksom hälsoprofet som står så här och pekar finger och besserwisser. Utan det är därför jag försökt vara så ärlig i boken med alla problem jag har själv också. Och alla inre dialog jag har. Och jag vill också spisa kakor och ibland en hamburgare och dricka vin. Och, ja, att vara en människa bland människor.
Ja, för man är ju det. Man har ju ett helt liv.
Man har ju ett helt liv, ja. Och sen är ju inte, poängen med den här livsstilen är ju inte heller att vara en fanatisk renlevnadsmänniska. Utan poängen med livsstilen är ju att ha ett underbart liv. Den ska ju vara ett medel, inte ett mål. Och man kan säkert bli någon yogi som du vet sitter och spisar bara plant-based, liksom organic, du vet. Men då hamnar man ju utanför människobyn. Och jag vill leva mitt liv i människobyn med andra människor.
Men jag tänkte lite på den här läste boken, för du är ju då alltså du har 4 barn, det är cred, det måste jag säga, och så
ja, inte planerat, observera. Den sista jungfrufödsel. Hur heter det på norska? Ja. Nästan jungfrufödsel. Jag berättade det här i podden därför att när jag kom så fick jag höra, ja, jag väntar mitt tredje barn och jag ska inte ha 4 som du. Och då sa jag just det att vänta du, jag trodde också att jag skulle ha 3 barn, men det blev ett fjärde.
Ja, men det kom ändå. Som fick en fjärde, eller som är gravid med sitt fjärde, överraskande då. Som blev det.
Ja.
Ja. Men jag tänker att 3. Nej, vi får nog se. Man kan inte planlägga livet.
Det
är
det
till.
Man inte kan.
Kan inte, och det är massor man inte har kontroll över.
Nej.
Men jag tänkte det på, för du skrev ju i de åren när du hade 4 barn, hvor det var liksom rotteres på något sätt. Hur kan man få in för exempel disse matvanorna som är alltså som är en övergång för väldigt många.
Ja.
Hur gör man det, tänker du?
Ja. Vet du, jag tycker att det där är en oerhört bra fråga. Och om jag ska vara ärlig så undrar jag om jag hade klarat av att göra den här omställningen när jag hade alla barnen små.
Det är lite fint att veta.
Ja, men jag vet inte om jag hade klarat det. Mina barn var större när jag gjorde det här. Men om någon kom till mig och frågade som har många små barn och arbete och allt det här som nordiska kvinnor är så fantastiska och gör allting på en gång. Så hade jag nog gett rådet om jag fick frågan att göra en sak åt gången.
Mm.
Så inte att tänka nu ska jag börja spisa antiinflammatoriskt, jag ska lägga om hela livet. Det blir för mycket hade jag tänkt. Utan jag hade valt ut en sak. Och då kanske jag hade valt ut att börja med morgonmaten.
Mm.
Därför att om man tittar på en nordisk, säger man frukost på norska? Ja, just det, lunch. Om man tittar på en nordisk frukost så är den ofta, man spisar bröd, man spisar cornflakes, man spisar juice, man dricker juice till det och så kanske en kaffe. Då har du fått gluten, hög GI och sockret rusar och kanske transfetter i dina cornflakes också. Den frukosten är ur antiinflammatorisk synpunkt inte den bästa. Och att försöka hitta en annan standardiserad frukost.
Mm.
Och det kan vara att man spisar lite äggröra med lite bär. Eller att man gör en egen müsli på nötter, torkad frukt och äter det med fet yoghurt. Eller att man, jag rör ihop frön, chia, solros, linfrön med bär och bara har lite mandelmjölk på eller havremjölk. Eller en smoothie med mandelmjölk, spenat, proteinpulver, lite nötter. Att försöka hitta en annan frukost. Det kan vara ett bra första steg.
Och du lagde väl den frukosten eller en smoothie? Gjorde du klar kvällen för? Gjorde du det?
Ja, ibland har jag gjort det när jag har haft mycket att göra. Jag tar alla torra ingredienser som jag häller upp i min mixer.
Ja.
Och sen så häller jag bara på mjölken, om jag har nötmjölk eller havremjölk, häller jag på det på morgonen. Så det är klart.
Och det är ett gott tips, syns jag. Ja, det är istället enkelt. För att stå och fumla med alla ingredienser på morgonkvisten.
När man är trött, precis, på morgonen. Mm. Så det har jag gjort. Men man kan också säga att en gång i veckan gör en egen müsli och sen bara ta fram lite fet yoghurt och strö på den och lite bär. Det tar 2 minuter.
Ja.
Det går fort också.
Det som är fint med att starta med frukost nu är att då startar man lite på topp. Alltså sån, jag har gjort något bra för mig själv idag. Jag tror det har positiva inverkningar.
Ja, ja. Alltså, och det är en sån där positiv sak. Och jag brukar också tänka att det som jag tycker själv är härligt med det här sättet att leva, att det handlar lika mycket om vad man ska äta mer och spisa mer av som vad man ska ta bort. Mm. Det är lika viktigt. Och så har vi så mycket härliga bär också i Norden. Och tyttebär är ju fantastiska. Jag köper på hösten och fryser in. De är fantastiska antiinflammatoriska bär. Så det är verkligen och billiga att köpa på hösten. Är de det här i Norge också? I Sverige är de det?
Ja, vi köper tyttebärsyltor.
Nej, tyttebärsyltor. Och då kan man bara se till att det är lavsocker. Lavsocker eller sötat med stevia.
Mm. Jag tippar att det inte är så dyrt på hösten.
Mm.
Det är det inte. Du, sista del, för du ger oss någon konkreta råd, är stress. För det, alltså, denna säsongen här så har jag haft en episod om stillhet. Och så har jag haft om vila. Och så har jag haft Anders Hansen som du säkert känner till om mobilbruk.
Mm.
Och det är lite sån stark egenintresse. För jag jobbar med att få... Ikke få bok da, men å gjøre noe med stresset, for det er min nemesis.
Mm.
Og jeg synes jeg har blitt mye bedre, men fremdeles kan jeg ha hjertet mitt på natten, typ. Mm. Og det tror jeg kjempemange kjenner seg inn i.
Ja.
Men hva er det med stress som ikke er bra for oss?
Nei. Altså, stress setter jo i gang kortisol. Og når kortisolet, altså vi kan klare korte perioder med kortisol, men når det bare ligger der hele tiden, så fuckar det opp kan man säga, inflammationsresponsen. Så därför måste vi bryta. Och vet du vad snabbaste sättet att bryta kortisol är?
Pusta, eller?
Andas in jättedjupt.
Ja, det är inte värre. Och det kan vi alla göra hur som helst, när som helst.
Tre gånger. För då switchar du över från ditt sympatiska nervsystem när kortisolet står på till det parasympatiska nervsystemet. Ja. Så att ha några tekniker, det är, för jag har problem med stress. Meditation eller medveten pusteteknik, pranayama eller mindfulness. Mm. Det är jättevälgörande. Och det kan bara vara 5 minuter med djupandning. Där man ser till att alla tre delar, övre bröstkorgen, mitten på magen och nedre magen andas. Så har du brutit den där signalen, va?
Mm.
Och sen att få in, och jag skriver mycket om sömnen, att få in den tidiga nattsömnen. Den som är innan klockan 23, innan klockan 11. Därför att då har vi ett naturligt kortisolminimum. Och att inte ha för mycket apparater på kvällen, utan att utnyttja den naturliga dippen i kortisol.
Mm.
Gör man det så får man ut en större, så att säga, antistresseffekt av sömnen. Men sen har du en annan stillhet som också är viktig. Och det är att vila med intermittent fasting, att vila tarmsystemet.
Ja.
Jag skriver ju en del om det och hur jag själv har börjat experimentera med små minifastor. Men då kan man säga så här att lite extra tipp är att om man vill prova 16-8, 14-10, så ska man inte lägga det de dagar man i övrigt har mycket arbete. Därför att en minifasta kommer i sig att skapa en liten kortisolförhöjning. Så man kan, jag till exempel fastar ofta söndag förmiddag.
Ja, för då har du en rolig dag.
Då har jag en rolig dag. Mm. Och jag har börjat gå i kyrkan, jag berättar om mina andliga resor här. Jag kommer fram till att det också har med inflammation att göra. Och så då har jag ofta så att jag går upp, jag kanske går en promenad med min man eller någonting, rör på mig på morgonen, går i kyrkan, sen äter jag, spisar jag efter det.
Men den fasten också var lite sån, jag tänker mycket på hur mina bästföräldrar levde.
Ja.
För bägge mina bästemödre då, som är förebilder för mig, de, jag tror de spiste middag som vid 4-tiden, kvällsmat klockan 6, inte senare än 7. Och så spiste du inte frukost igen för vid 7-tiden nästa morgon. Och då har man automatiskt 12 timmar hvor systemet vilar.
Mm.
Och det är sån barna mina också är. Ja. De spiser ju kvällsmat och så sover du ju 12 timmar.
Ja.
Så de har ju den rytmen.
Ja.
Och jag tänker bara den nattliga vilen, att man inte spiser för sent.
Helt rätt.
Så vi får man ju automorfose, är det inte det heter?
Ja.
Nej, metamorfose. Nej.
Ja, vad du får är, alltså det tar 12 timmar för bakterierna i magen att smälta maten. Och vad du får efter de 12 timmarna är att du får en, bakterierna får ro från matsmältning och då börjar de ägna sig åt intern reparation och städning. Och bygger upp sina cellväggar igen och städar ur systemet. Så att efter de här 12 timmarna med, som natten naturligt ofta innebär, så de timmarna du kan lägga på efter det utan mat skapar ökad effektivitet hos dina cirka 2 kilo mikrobiota som vi har i tarmarna. Vissa, jag har varit precis i New York och Hollywood nu, där är det många som kör 16-8 varje dag. Det fungerar inte för mig, för då blir jag jättetunn. Då blir jag bara en spink. Och det vill jag inte vara. Men för mig funkar det väldigt bra 1 eller 2 dagar i veckan.
Mm.
Och andra, man kan prova 14-10 också om 16-8 är lite för mycket.
Så det är rätt och slett bara att pröva sig fram.
Ja.
Ja, jag hade en gäst där som fastar flera dagar i sträck. Men jag tror också, och det vet jag, har inte något belägg för att säga det, men jag tror det är skillnad på män och kvinnor hur de kan fasta.
Jaha, spännande.
Men jag vet inte helt. Nej, jag tänker på hormoner och sånt, för jag har prövat att fasta lite i perioder och jag tåler inte sån supergott över många dagar för exempel. Nej. Jag blir stressad av det och sover dåligt och så jag tänker att sedan vi har mer komplicerat hormonsystem.
Ja.
Men det må jag forska mer i. Eller du kan göra det i din tredje bok.
Ja, intressant. Vad jag tänker är att kvinnor har ju känsligare, i alla fall det har jag sett på råttförsök, kvinnor har känsligare serotoninsystem än de honorna, råtthonorna. Och det är lugn- och rosystemet. Om det är det som påverkas på något sätt. För jag är som du, om jag fastar över flera dagar, då sover inte jag på natten utan har nästan ångest på natten.
Ja.
Och hjärtklappning och ja.
Och det är väldigt obehagligt.
Det är obehagligt.
Ja, och det är väl, jag tänker att det är ett tecken på att det inte är så bra för mig eller för dig också.
Nej.
Men hur har du själv lagt om för att reducera stress i livet ditt? Alltså, du säger att det är tydligtvis work in progress.
Ja,
det är lite härligt att höra det, alltså.
Jag kommer nog dö en dag och säga att jag har problem med stressen. Alltså, för att det är liksom, jag tror att jag är... Jag har så roligt i livet så jag vill så mycket. Så jag säger ja till för mycket saker. Mm. Det är mitt problem. I alla fall... Ja, jag mediterar 1-2 gånger varje dag. Utan det så skulle det inte gå. Och jag jobbar nu också sedan en månad tillbaka med mina andningsövningar. Och just, jag har tränat för en indisk pranayama-guru. Just att fort gå in i parasympatiska nervsystemet. Och jag ser det som, nu ska jag switcha i mitt nervsystem. Och när jag känner liksom att, gud vad jag är uppjagad och nu ska jag leverera och nu är det det och så vidare. För jag gör väldigt många olika saker. Att sätta mig 5 minuter och switcha liksom. Och känna bara hur lugnet kommer. Eller ta en snabb promenad hjälper ofta mig.
Mm. Och det är när du har switchat över till parasympatiska nervsystemet så funkar ju hjärnan din bättre.
Ja, den gör ju det.
Det är det fina.
Och där har jag ju tillgång till min humor. Och min emotionella intelligens. För när vi bara är i stresstunneln, då är vi ju så tråkiga så det är inte sant. Och då har vi ju ingen emotionell intelligens, utan är ju bara igång och levererar.
Mm. Och där vill vi inte vara. Nej, det skapar inte nyttelse
hela
i livet.
Nej, inte hela tiden. Ibland kan det vara funktionellt att vara där, men inte hela tiden. Mm.
Du skriver också det om, för nu snackade du lite om åndlighet och wonder.
Mm.
Jag syns det är fint, det ger en extra dimension.
Ja.
Men är det något i det som gör att man kan lever mer antiinflammatoriskt när man ser på en solnedgång och tänker gud så vackert det här är.
Ja, precis. Och det här var ju det mest för mig oväntade under arbetet med
ja,
boken.
Ja, det känner jag.
För att, och jag fick faktiskt tipset av min dotter. Jag har en dotter som är skådespelare och hon studerade då i Hollywood. Och hon kom och sa till mig, men mamma hur kommer det sig att skådespelare som spelar negativa roller så ofta blir deprimerat och till och med tar livet av sig? Och det finns en koppling mellan inflammation, depression och suicid. Så det här fick igång mig att börja titta på hur känsloliv, inflammation, hur allt det hänger samman. Jag hittade då forskning om att negativa känslor kunde ge högre inflammation. Till och med spelade negativa känslor kunde ge inflammation. Och då började jag tänka, jaha, men om det är så, kan det vara så då att goda känslor, ljusa känslor, stora känslor, fina känslor ger lägre inflammation. Och då hittade jag i min detektivjakt en fantastisk forskare som heter Dr. Jennifer Steller. Och det är så här maginamn.
Mm.
En av alla vägvisare som har dykt upp för mig. Som först hade gjort experiment vid Stanford University i USA och nu är vid Toronto University. Och hon hade studerat hur goda känslor påverkar inflammation hos människor. Och då hade hon hittat att saker som trygghet, stolthet, glädje var väldigt viktiga känslor. Men det som mest av allt kunde sänka inflammation, det var just wonder. Och hon kallar det på engelska awe, alltså den här känslan av wow. Livet är stort, det här är magiskt, det här är fantastiskt. Vad var det då för wonder hon pratade om? Jo, det var natur, storslagen natur. Och det finns ju verkligen här i Norge. Det finns ju inget land i världen som är så vackert som det här land. Alltså, jag har bilat mycket här i Norge. Jag har haft norsk pojkvän när jag var yngre. Och det här är ju ett land där man bara stannar och säger, wow. Och det ska man göra. Man ska gå ur bilen, stanna och titta. Eller om man går en tur på fjället. Ta in allt det här, det är inflammationssänkande. Hon kunde också se solnedgångar, effekter av det. Hon kunde se effekter av konst. Och det var den här typen av konst som fick en att bara känna, wow, kan man se livet så här också? Liksom, kan man skildra människan så här? Hon hade till och med en som fick effekter, biologiska effekter av Bauhaus-arkitektur. Sån här tysk 30-tals, alltså. Så det liksom är lite individuellt. Musik var jätteviktigt. Och det var den här typen av big music, alltså konserter, crescendon Och det spelar ingen roll om det var klassiskt eller jazz eller pop, men när det bara blev den här svindlande.
Mm.
Och sen att gå på stor idrott. Om du går på Holmenkollen eller du går på fotbollsmatch eller du går och tittar med andra och hejar och det är ditt lag och det är ditt land och det är jättebra. Och andlighet. Andlighet var jättestort där. Att dyrka någonting som är heligt och som är större än dig själv. Och att göra gott för andra människor. Att hjälpa andra människor. Att gå ihop några som kanske samlar in pengar till utsatta människor som hjälper till att rädda ett stycke skog eller nationalpark. Det är läkande för de som gör det. Så då bestämde jag mig när jag lärde mig det här. Liksom att, men gud, vad ska jag göra med den här kunskapen? Jo, jag ska utsätta mig för wonder mycket mer metodiskt. Istället för att bara säga, åh, vilken vacker solnedgång och gå. Så ska jag stanna upp och drunkna i solnedgången och liksom bara... Wow.
Men blir inte livet ditt vackrare efter det?
Jo.
Visst blir det. Och det i sig själv tänker jag är fantastiskt.
Ja. Och jag stannar upp nu och ser saker. Och jag steg upp tidigt i morse. Och då var det en sån underbar stjärnhimmel. Och jag stod och tittade på Orion. Stjärnbilden Orion. Och tänkte liksom på stjärnorna. Och jag har lärt mig att göra det här nu. Och liksom ta några andetag. Och ta in det här svindlande. Så det var ju väldigt oväntat för mig att det kunde bli så, men ja.
Jag syns också att det var oväntat när jag läste den, ja. Selv om jag snackade om för vi började om att det minner mig lite om Ariana Huffington, den boken Thrive, som jag snackade om för på Ingefär. För hon snackade ju också om det som är, ta in det som är större än dig själv.
Mm.
Hon snackade ju om antiinflammatoriskt, men mer som en sån mervärde eller gave till livet. Och det jag tänker att det är att man är lite liten och ser på det stora, så vet jag kanske trigger tacknämlighet eller ro eller tillhörighet eller men det är ett eller annat i det som är väldigt fint.
Och vet du vad som är så spännande med det också, för att nu jag har ju säkert träffat nu, alltså den här boken har ju sålt väldigt mycket i Sverige och är nu i massa andra länder, USA, England, Australien, så jag är runt nu i världen och pratar om det här. Och när jag pratar om det här, wonder, så ser jag i människors ansikten, och det såg jag på dig nu också, du får liksom ett annat ansikte. Alla slappnar av och bara får någon så här tillåtelse att njuta av det som är vackert. Jag tror vi är väldigt stressade och vi behöver få höra, men det här är läkande. Stanna i detta, vila i detta, det här, du behöver det här. Så jag är väldigt nyfiken på det här med och wonder. Jag vill faktiskt gå, jag håller på att titta på det mera nu, för det finns någonting i det här som är väldigt intressant biologiskt, och att man nu kan mäta, vad hon gjorde var att hon mätte effekterna på interleukin 6 i saliven, alltså en inflammationsmarkör, och kunde se hur den bara sjönk i botten när människor utsattes för det.
Men hjälper det att tänka på fina minnen då? För jag har ett par sådana storslag naturminner för exempel, som jag drar fram hvis jeg trenger det, rett og slett, som er sånn beroligende for meg.
Ja.
Jeg tenker at det nesten kan hjelpe litt også.
Jeg har ikke sett noen forskning om det, men min spekulasjon skulle kunne være at du aktiverer en del av de her systemene da også.
Uansett så er det veldig deilig å huske på hvordan jeg lå på en yoga på en strand i Qatar og var nyforelsket. Altså, det var magisk.
Det låter rett herlig.
Ja, det var ganske fint.
Det låter rett.
Og det tar jeg opp igjen sikkert en gang i uken, tror jeg, det minnet når jeg trenger det, på en måte.
Ja.
Men du, beste tips som alle kan gjøre for helsen, og dermed for livet, for det handler jo ikke det bare å ha en god helse, det handler om å ha et fint liv. Har du ett par gode tips som du kan köra på?
Ja, tre saker skulle jag köra på. Ett, se över frukosten och hitta något du trivs med, du tycker om, som är antiinflammatoriskt. Titta gärna i min bok för tips. Nummer två, försök att beväga sig, röra på sig lite varje dag så man svettas. Och nummer tre, att varje dag tillåta sig en liten stund stillhet eller wonder. En liten meditation. Andas djupt 10 minuter. titta på några vackra tavlor, lyssna på någon härlig musik, gå i natur. Alltså någon bara sån här. Ja, men det är ju ganska härligt att vara människa ändå. Alltså den känslan.
Mm. Det tror jag vi ska få till allesammen.
Det är inga konstigheter. Alltså det här är inte jättekonstiga grejer, någon av de här. Nej.
Tusen tack för att du kom på Ingefär, Maria.
Mm, tack så mycket.
Så, det var episode 145 av Ingefär med mig, Sara Lossius, och gäst Maria Borelius, som alltså är vetenskapsjournalist och författare av boken Hälserevolutionen. Och på torsdag kommer Ingefär shot ut som vanligt med nydlig svar på vad succé är samt uppskrift på snygg smoothie. Och intill det, ta vare på dig själv och det du är glad i och njut lite extra. Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.